Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Liar's Poker Rising Through the Wreckage on Wall Street är en memoar och samtidigt en insidergranskning av Wall Streets bondhandel under 1980-talet. Michael Lewis skriver om sin tid på Salomon Brothers, först som nykomling och sedan som en allt mer framgångsrik säljare. Men boken handlar lika mycket om systemet runt honom som om hans egen karriär. Genom tydliga exempel förklarar han hur obligationsmarknaden fungerade, hur pengar, status och intern tävlan styrde vardagen och varför kulturen på firman blev så aggressiv. Boken blev viktig eftersom den gjorde en svår och ofta stängd finansvärld begriplig för vanliga läsare. Den kombinerar humor, självironi och social kritik och visar hur en hel epok på Wall Street präglades av cynism, överdrift och kortsiktiga incitament. Samtidigt är den också en historisk skildring av en tid då finansbranschen förändrades snabbt och fick allt större makt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en memoar som också fungerar som en rapport inifrån Wall Street. Boken är byggd som en personlig berättelse, men den är mer än en karriärskildring. Michael Lewis använde sin egen väg från konsthistorikstudent till bondförsäljare för att visa hur en outsider lär sig en värld som styrs av hårda hierarkier och oskrivna regler. Det gör att läsaren både får följa en individ och förstå en institution. Den dubbla formen är viktig, eftersom den ger boken trovärdighet. Lewis beskriver inte Wall Street på avstånd utan från insidan, och det gör att vardagliga situationer på kontoret blir bevis på större strukturer. Hans egen förflyttning genom firmans olika nivåer visar också hur snabbt människor kan formas av miljön. Istället för att romantisera finansbranschen visar han hur anpassning, tempo och social kod ofta är viktigare än formell kunskap. Det är just den kombinationen av självbiografi och systemkritik som gör boken särskilt effektiv. Salomon Brothers, som exempel på en kultur byggd på konkurrens och lojalitetsbrist. En av bokens tydligaste poänger är att Salomon Brothers inte bara var ett företag utan en kultur där resultat vägde tyngre än nästan allt annat. Lewis visar hur bonusar, intern rangordning och ständig rivalitet skapade en miljö där lojalitet var svag och där människor hela tiden försökte skydda sig själva. Det här är viktigt eftersom det förklarar varför beteendet på golvet ofta blev så brutalt. När alla bedöms efter hur mycket pengar de drar in blir samarbete lätt sekundärt. Boken använder detta för att visa hur en organisation kan belöna aggressivitet samtidigt som den förlorar moralisk kompass. Salomon Brothers framstår därför som en symbol för 1980-talets finanskapitalism där status, lön och makt blev den egentliga måttstocken. Lewis är inte bara intresserad av vad som tjänas utan av vilka värden som försvinner när företagskulturen formas av ren konkurrens. För det tredje, boken gör obligationsmarknaden begriplig utan att förenkla bort dess makt. En central styrka i Liar's Poker är att Lewis förklarar bondhandel och relaterade finansiella produkter på ett sätt som vanliga läsare kan följa. Han visar hur obligationer, räntor och paketerade instrument blev grund för en marknad där stora pengar kunde tjänas på information, timing och riskbedömning. Det som gör detta särskilt värdefullt är att han inte bara beskriver tekniken utan också varför den tekniska komplexiteten gav vissa aktörer övertag. Finansspråket blir därmed inte neutral bakgrund, utan ett maktinstrument. När läsaren förstår mekaniken bakom affärerna blir det också tydligt hur små kunskapsförsprång kunde omsättas i stora vinster. Boken lyckas därför kombinera pedagogik med kritik. Den gör inte marknaden romantisk eller heroisk, utan visar hur den kan likna ett spel där reglerna är kända för de invigda, men otydliga för alla andra. Det är en viktig orsak till att boken fortfarande läses av personer som vill förstå finanshistoria. För det fjärde, Greed is Good-epoken skildras som en moralisk och social förskjutning. Liar's Poker fångar en tid då finansbranschen blev en symbol för den hårda, individualistiska anda som ofta förknippas med 1980-talet. Lewis beskriver en miljö där pengar inte bara var ett mål, utan också ett språk för värde och status. Det gjorde att människor mättes efter sina intäkter, inte efter långsiktigt ansvar eller kundnytta. Boken visar hur detta förändrade relationen mellan firma och klient, eftersom affärer ofta fungerade som ett nollsummespel, där en parts vinst var den andras förlust. Det är en central analys, eftersom den förklarar varför branschen kunde bli så cynisk utan att deltagarna nödvändigtvis upplevde sig själva som onda. Systemet premierade helt enkelt vissa beteenden. Lewis skildrar också hur denna miljö förstärktes av machokultur, aggressivt språk och en uppvisning av överlägsenhet. Resultatet blir en bild av Wall Street som en plats där moralisk urholkning normaliserades som professionell framgång. Slutligen, humor och självinsikt gör samhällskritiken mer övertygande. Trots att boken är kritisk är den aldrig tung eller predikande i tonen. Lewis använde humor, ironi och självdistans för att göra skildringen levande, och det är en av anledningarna till att den har blivit så läst. Han framstår inte som en helt utomstående moralist, utan som någon som själv drogs in i systemet och därför kan beskriva det inifrån utan att låtsas stå över det. Det ger texten större trovärdighet än många mer rena avslöjande böcker. Samtidigt gör tonen att läsaren lättare tar till sig den underliggande kritiken. När absurditeten i beteenden, språk och statusjakt blir synlig genom berättelsen behövs inga stora deklarationer. Boken visar också att en effektiv finansbok inte måste vara teknisk för att vara intellektuellt skarp. Den kan vara underhållande och ändå ge en allvarlig bild av hur en industri fungerar. Just den balansen mellan rolig läsning och social analys skiljer boken från många andra böcker i genren. Sammanfattningsvis, Liar's Poker bör läsas av den som vill förstå Wall Street som kultur, inte bara som finansmarknad. Den passar läsare som är intresserade av ekonomi, journalistik, företagshistoria och hur starka incitament påverkar människors beteenden. För den som studerar finans ger boken en tydlig bild av hur obligationshandeln och bankernas interna logik såg ut före den digitala omvandlingen. För den som läser mer allmänt erbjuder den en skarp analys av makt, status och institutionell moral. Det som gör boken särskilt stark jämfört med liknande finansskildringar är att den kombinerar praktisk förklaring med personlig närvaro. Den är inte en torr lärobok, men heller inte bara anekdoter. Lewis lyckas visa hur en hel epok fungerade genom konkreta människor och vardagliga situationer. Samtidigt är den fortfarande relevant som varning för vad som händer när kortsiktig vinst blir viktigare än omdöme och ansvar. Det är därför boken har behållit sin ställning som en klassiker inom finanslitteraturen. Om du vill stödja Michael Lewis, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!